Hej och välkommen till Rock Tales Falkenberg. Idag så är det tung musik. För idag så möter vi ett par killar från Sonic Syndicate. John och Roger som samtalar. Jag menar, de hade bortåt 14 miljoner lyssningar på någon låt. Så jag tror intresset är ganska stort hur det hela började. Så vi kommer att dela upp det i två avsnitt. Det här är första avsnittet och vi börjar nu. Men alltså, hur var det så här? Hur kom ni i kontakt med varandra, ni två då?
Jag och John. Ja. Vi måste ju träffas i skolan, tänker jag.
Ja.
Hade vi några reaktioner ihop, kanske? Eller någonting? Vi är ju riktigt gamla, jag och John, så vi gick ju i högstadiet tillsammans. Hade du tyska?
Nej, jag var för dålig på språk. Så svängelska eller
så. Aha, okej.
Okay. Det där som man bara slår undan lite grann på något vis.
Vi hade musik ihop på gymnasiet, minns jag.
Ja, men det stämmer bra. Det minns jag också.
Ja.
Och där var ju...
För då visste jag ju att du var duktig som fan på trummor.
Jag hade aldrig under hela min skoltid något som helst intresse av att försöka visa att jag kunde spela trummor. Jag ville helst inte spela. Jag vet, jag satt väl någon gång på gymnasiet och spelade typ 4-4 en stund, så bara jag kolla räcka typ.
Jag bara väntade på att du skulle sätta dig bakom trumsetet och lira.
Jag har väl alltid velat hålla ganska låg profil ända fram till den dagen man vande sig vid att sitta på en scen. Då, det var ju först då man kunde på något vis hitta någon sorts roll där man var bekväm med att synas lite eller så. Men det är sant som du säger, vi hade musik ihop på gymnasiet, för där vet jag ju även du och Rickard. Rickard var väl inte med i musikklassen, men jag vet ni körde någon låt där, vet jag, du och han ihop, vill jag minnas.
Ja, men vi hade ju precis startat igång vårt skolklassband där, som bestod av det var elektriker och fordonsfolk typ. Och så Andreas var ju också med då. Och Robby var ju också med, va? Eller var han det? Nej. Nej, då var inte Robby med. Så då körde vi någon sån punk-cover-låt. Som lite... projektarbete där.
Var det Bad Religion eller vad kan det vara?
Jo, det var det nog. Eller vi körde... Ramones körde vi nog, tror jag.
Ja, det kan inte vara. Ja, jag minns inte. Men det stämmer som en sån här punk-rock. Det var det.
Ja.
Annars var det alltså just hur vi träffades och så, och knöt kontakt. Visst, vi visste ju vilka vi var. Alltså, jag visste vem du var, du visste vem jag var. Inte för att vi umgicks, men ni repade på Smedjan.
Ja.
Och jag sprang ju där lite granna. Jag hängde lite granna ihop med liksom de i By Night, eller Per kanske var den främst som jag hängde lite ihop med. Så man sprang ju lite på Smedjan och träffade lite olika människor där. Det gjorde man ju ändå.
Ja.
Ett antal år.
Och sen vi hade gemensamma vänner lite, minns jag. Du hade lite kontakt med Ätran folk där som jag var kompis med också. Så.
Ja, visst. Jo, det är mycket sådana här gemensamma vänner.
Men det var ju först liksom, när vi började spela tillsammans som vi började känna varandra på riktigt.
Ja, jag kände ju som sagt inte... Innan jag började i Sonic Syndicate så jag kände ju inte någon av er riktigt egentligen.
Nej.
Man hade lite koll på er, kan man väl bara säga, eller så.
Ja.
Så det var ju då man fick lära känna allihopa. Och Karin eller Robin, ja, det är samma där. De hade man väl kanske träffat lite sådär flyktigt med någon på Smedjan eller sådär liksom. Det var ju ofta runt i eller runt Smedjan man träffades. Antingen om det var en, alltså en spelning på Smedjan.
Det var ju mycket spelningar där då. Det var ju fan spelning varje månad nästan.
Ja, det var ju väldigt, väldigt levande liksom musiklivet på Smedjan.
Och så bildade ni band helt plötsligt.
Ja, det är klart. Vi bildade ju dem ändå ett antal år innan mig. Så menar, det finns ju som sagt en historia innan mig.
Ja.
Var det då Becky som var med?
Alltså vi, om vi ska dra det från början, så var det ju liksom en, det var några i Rickards klass när han började gymnasiet, när han började ettan på gymnasiet, så var det några av hans klass som var hungriga på att börja spela musik tillsammans. Och då behövde de en sångare. Och då frågade de Rickard, för de tyckte han så fräck ut. Och Rickard, han var ju lite hårdrockare då, så han, ja, han var ganska mycket hårdrockare. Så han sa, för fan, jag kör. Och då hade jag börjat spela gitarr också, så att jag var med lite som bänkvärmare i det bandet. Ja, vi var ju redan två gitarrister och så var jag med också när den andra inte kunde repa typ. Ja, men och så hade jag precis skaffat körkort med liksom, så jag kunde köra liksom och hämta grejer och fan, hämta 90, pizza kunde jag göra.
90 person.
Ja. Ja, men så brann jag väldigt mycket för att skriva låtar och liksom, ja, jag spelade ju otroligt mycket gitarr på den tiden. Jag satt ju liksom en hel helg och på kvällarna kan jag ju sitta liksom långt sent och bara spela och nöta grejer. Satt mycket liksom och lärde mig via nätet liksom, det var det. Och så hade jag kompisar runt omkring mig med som spelade elgitarr, så lärde man av varandra typ. Jag var ju ingen talang riktigt, men det gick ganska snabbt där i början. Man lärde sig det man behövde göra ganska fort, kände jag. Och sen var det lite mer och mer jag och Ricka som drev det projektet, eller det bandet. Och sen var det folk som hoppade av och så tog vi in nytt folk. Och då tog vi in Kristoffer Bäcklund, då är jag Bäckis, på trummor. Och sen tog vi även in Robin då ju. Men sen när vi startade om bandet typ, vi hette ju Tunes of Silence. Jag vill göra ner det och så startade vi ett nytt som vi kallade Fallen Angels. As a matter of fact I do. Come out wherever you are.
De kom jag ihåg.
Ja, och vi spelade in en antal demos och då spelade vi in i Studio Mega. För det var liksom där alla proffs spelade in. By Night hade ju spelat in där och tusan var det mer. Blaze My Sorrow hade jag nog spelat in där också, tror jag. Men de fick ju på något oss att låta jävligt bra. Betydligt bättre än vad vi var kapabla till.
Det är bra med
studier. Så det blev ju... Ja, precis. Och det var ju liksom en hårdrockstudio och de visste exakt liksom att ja, men det ska låta fett, trummen ska låta fett och det ska vara dist på gitarrer och det. Så vi spelade in en skiva där och när vi var klara med den så kände vi att ja, vi kunde inte släppa den under Fallen Angels, för det fanns ju jäkla mycket band som redan hette så och det var liksom inte unikt. Så då bestämde vi att ja, vi får hitta ett nytt namn. Och då satt vi hemma hos Rickard och namedroppade massa jäkla namn och till slut så hittade vi, jag tror det var Rickard som myntade Sonic Syndicate. Namnet är taget ur gamervärlden, minns jag. Det var Sonic the Hedgehog och så var det Syndicate Wars som tillsammans bildade Sonic Syndicate. Nej.
Yeah.
när den skivan, vi släppte den via ett amerikanskt skivbolag som var, det var liksom en kompis till oss lite mer som liksom hade följt oss och tyckte att det här är jävligt bra liksom. Så han hjälpte oss liksom att få ut den skivan.
Men USA, det är liksom en kompis i USA, fan.
Ja, men det var någon hårdrockare där som brann mycket för svensk dödsmetall. Och då hade han liksom hittat oss. Okay. Han hade fan koll på varenda jävla hårdrocksband.
Förlåt, jag flikar in. Var detta typ under MySpace-tiden? För där var ju jäkla massa musik. Eller var detta till och med innan MySpace-tiden?
Jag tror det var innan MySpace. Det var ju typ 2005. Mm.
Jag bara tänkte, ni släppte ju demos, eller innan ni gjorde första skivan så gjorde ni ju demos, och det måste vara dem man fick nys på, så jag tänkte, hur fick han nys på dem? Eller var det liksom så här MP3 som cirkulerar, eller vad kan det vara?
Jävligt bra fråga, man hade ju liksom hemsida, alla band hade ju hemsidor då ju, när man kunde lyssna på varandras musik. Jag tror inte MySpace, det var nog inte...
Ja, det kanske var innan MySpace.
Det var inte uppfunnet. Nej, det var liksom genom forum och hemsidor tror jag, liksom man hittar varandra. Jag vet, det fanns en sån metalforum där liksom alla band lade upp grejer och... Ja, men skivan kom och det blev en liten bomb där, minns jag. Det var ju, folk tyckte, wow, fan vad det låter bra liksom. Om det här bandet liksom, för vi hade liksom inte riktigt bevisat någonting innan. När vi väl skulle börja spela live och grejer, då kände vi att, ja men nu måste vi liksom steppa upp. Och då var det mycket trummorna där som vi kände att, ja men fan, vi behöver en stabil trummis. Och Kristoffer, han Rebeckis. Ja. Han hade liksom, men han hade tappat motivationen lite under det året. Jag tror det var under World of Warcraft-tiden med precis släppt, så han var helt insnuad på det liksom. Okay. Det var liksom, han ville prioritera och sitta och spela mer än och repa med bandet. Det var Rickard som kontaktade dig, John.
Ja, som sagt. Det är så jäkla länge sedan det här ändå, så det glömde minnet kan svika. I mitt huvud så känns det som att absolut Rickard kom tillbaka till mig eller kontaktade mig. Ja. Då tror jag redan liksom hade kastat ut en krok när Edenfire släpptes. Så vet du, jag blev ju liksom lite smått golvad och liksom shit, det här låter ju hur coolt och bra som helst. Liksom, jag tappade hakan kan man säga. Jag minns nog typ nästan ögonblicket jag hörde än idag. Jag satt i min lägenhet, jag tror det var någon MP3 på datorn eller något där jag hörde. Jag vet att jag satt på datorn liksom, och liksom, jag kunde knappt fatta. Så jag kunde knappt fatta jäklar vad bra det här låter. Liksom, man är inte riktigt att föreställa vad det är. Och jag vet inte, men som jag minns det, så någon gång då efter det så kastade jag liksom ut en liten krok, jag tror i något sms eller om det var när jag sprang på Rickard på Smedjan eller någonting. Så bara hintade liksom att behöver ni en trummis någon gång så kan jag ta försökte låta lite oskyldig sådär för bifrån kanske. Men till slut så så hörde ni ju av er och det var ju nervöst.
Men ja, vi hade ju lite audition för dig, minns jag ju. Och du kunde ju fan jåtarna bättre än vad vi kunde liksom. Vi var liksom på bricken.
Ja,
på skivan liksom.
Det var ju lite sådär lucky shot på något vis. Jag vet ju, jag hade fått fyra låtar liksom. Kan du repa in dessa fyra? Så bara, får jag ju försöka göra. Och så vill jag minnas att det var mellandagarna. 05. Så har jag för mig att jag lastade in mitt trumset och åkte ner till Smedia. Jag vill minnas att jag hade med mig egna hela trummet, så det var rätt mycket robban och jag drar dit för mig.
Men inte jag ihåg, men det hade du sagt.
Ja, men liksom det var ju ändå en rätt big deal för mig, tyckte jag. Så jag minns det ändå rätt så, eller inte minns inte väl, men jag är ganska säker på att det var så. Att det var fyra låtar och det var mellandagarna 05. Ja. Att jag konkade ner mig i hela trumset. Och det var ju lite som du sa, att han hade repat och inte jag som har spelat in det. Det är alltid lite svårt att spela något som någon annan har gjort liksom. Det är inte riktigt enkelt alltid. Men precis, det är jäkla inte enkelt att spela något någon annan har gjort, för man är så olika liksom som musiker. Ja. Men jag vet, det satt ju som en keps, vet jag, den första räkningen. Så jag vet att alla i lokalen känner nog ungefär samma sak, att nu kör vi. Det här var bra liksom. Och så kändes det verkligen.
Vi berättade för Bäckis då efteråt och han var bara okej. Okay. Jag gick liksom inte med det. Han kände väl att jag tror han mest tyckte det var skönt att slippa liksom vårat tjat liksom, att fan, vi måste repa mer och bla bla bla.
Han hade en mick som väntade på honom som inte han visste.
Ja, exakt. Exakt.
Ja, han hade kanske redan gått vidare i, ska man säga, i livet eller karriären eller någonting. Han kanske var redan förbi det stadiet som han var trummis i Sonic Infinity.
Ja. Vi andra var ju hungriga som fan då ju, och både jag och Robin och även Karin som var kanske lite i bakgrunden i början. Hon hade ju steppat upp som fan och höll på att liksom jaga spelningar och pushade liksom som fan överallt. Det var ju lite hon som, hennes förtjänst att vi fick ett management med, som en manager i Stockholm, en amerikan som... Det var ju mycket han som gjorde att vi liksom fick kontraktet med Nuclear Blast senare med.
Ja, han kändes ju som en, kan man säga, en stor spindel i nätet. Alltså de första åren, verkligen. Och sen som du säger, Karin var väldigt bra på liksom det där med nätverka med. Dels skaffa kontakter med andra band.
Ja.
Även kändes det liksom då, liksom bara connecta med andra band. Och kanske till och med generera spelningar där i början. Men vi gjorde ju ändå lite spelningar med...
Ja.
Som den första turné var det ju faktiskt som jag hoppade med. Det var ju ändå med, vad heter de? Invisible End. Och så Avatar, det är ju inget band man skojar bort idag. Så liksom. De åker jorden runt och säljer slut både det ena och det tredje. Ja, verkligen. Men som sagt, på den tiden så Karin var ju ute tidigt och nätverkade med alla möjliga håll och kanter. Och Mike hade ni väl och managern, han hade ni väl kontakt med innan jag kom med.
Ja, men det hade vi. Han hade ju hittat oss och kom på en spegling vi gjorde där efter skivan var släppt. Och han, någonting vi hade gjorde att han följde.
Säkert.
Och han var ganska selektiv vilka band han plockade upp. Så att han såg ju någonting som vi hade där.
Jo, man kan, ingen kan sticka under stol med att det var, den första skivan var jävligt bra. Den andra skivan var också jävligt bra. Och det är klart att gillar man den typen av musik så var det något som man blev medryckt av. Även i min ålder.
Ja.
Mm. Ja, sen just vår manager, så det kändes ju inte som att det var så att han lyssnade riktigt på den sortens musik, så var det därför han föll för det. För han lyssnade verkligen på all musik. Han kunde tycka varje genre, där fanns grejer han tyckte var bra eller så. Så det var inte så att han var inne på just den sortens musik riktigt heller. Men som sagt, han föll väl för någonting och man kan väl... Ni var väl unga?
Det var ett schysst paket liksom, tror jag. Så var vi liksom unga och hungriga på att liksom spela och greja. Och vi jobbade ju hårt liksom. Engagemanget fanns ju där liksom.
Och en tjej som basist är ju inte så himla vanligt alltså.
Nej, precis. Exakt. Och så hade vi dubbla sångare och grejer med liksom. Så att det...
Men det är som vi säger, det blev ju något lite smått unikt där, för som sagt, Karin, en kvinnlig basist, och sen då efter jag kom med så blev det ju, kände jag bara mer och mer intensivt, och det började poppa upp alltså intresse från skivbolaget. Först var det liksom Roadrunner som jag visste som började visa intresset, och sen var det en hel del diskussioner med Roadrunner, och då helt plötsligt kom Nuclear Blast in i bilden att hej, här är vi, och visar också intresse. Då kändes det lite som att Mike då, som kanske styrde det hela, vår manager, att han nästintill kunde bolla lite skivbolagen mot varandra.
Ja.
Det var den känslan man fick, men det kan vara också att man kommer ihåg fel. Men oavsett så slutade det ändå med ett skivkontrakt med Nuclear Blast, vilket... Alltså det är ett gigantiskt metalbolag liksom, så då.
Där finns det ju resurser liksom. Nej, så efter vi hade signat med Nuclear Blast där liksom, var det ju liksom skriva klart skiva två där liksom. Då hade vi redan en halv, eller när vi väl signade med dem, då hade vi en halv skiva färdig.
Inhuman eller?
Ja, precis.
Okej, okay. Läser precis. Jag rätt.
Ja, vi ville ju gärna spela in den skivan i Studio Mega, för det var ju där vi hade varit och kände oss bekväma. Men Nuclear Blast skickade oss till en annan studio i Avesta, som de hade, en snubbe som de hade kontakt med. Jonas Källgren heter han, han spelade i Scar Symmetry på den tiden. Så också var signade på Nuclear Blast.
Kanske inte lika utseendemässigt professionell studio, men nej. Jonas är ju ett geni bakom spakarna, och så menar, det kan man ju inte ta ifrån han.
Nej.
Han är ju helt fantastiskt överjävlig på det han håller på med, liksom, så är det ju. Han har ju jävla känsla för och öra för grejer. Alltså, det... Så även om man liksom visste liksom att Studio Mega, det är ju en... Alltså, det är en fruktansvärt proxy studio, och den ser också väldigt proxy ut.
Ja, det är
så kanske studio. Detta var lite mer källarlokal, men Jonas, fan alltså, han är ju hur vass som helst.
Ja. Ja, det blev klockrent. Vi klickade som fan med honom, och vi är ju kompisar än idag liksom, så att det...
Men då en grej vi gick lite förbi där nu är ju liksom det här lite grann med Karins nätverkarna där. Det är lite grann tack vare, men Roland hade ju varit med. Han var ju inte med i bandet när ni
spelade
demos som han var med på. Men det var ändå Karin, som jag minns det, som ändå slängde ut liksom den sista kroken eller frågan till Roland att det börjar hända grejer här nu. Ska inte du hoppa med oss som en medlem? Jag som minns det, så var det Karin som höll de kontakterna liksom, till en början i alla fall.
Jo, men det var ju i samband med när vi skulle skriva på för Nuclear Blast där. Och då hade de ju hört låtarna med Roland. Så de hade liksom en förväntning på att han var med redan i bandet, tror jag.
Ja, det är klart, om man skickar iväg demos med att det här är de här två sångarna, så är det bra om de är med i bandet.
Ja. Han tackade ju jag där, så att det var ju
precis. Det gick i vägen. Det var en jävla tur för oss kanske.
Okej, jag har hört att det är två bröder och en kusin. Vilka är bröder och vem är kusin?
Alltså jag orkar, det är ju bröderna.
Nej, ni som är bröder.
Och Robin är våran kusin.
Okej. Jag kände inte så mycket när ni gick i skolan eller sånt. Va?
Det var inte helt självklart. Folk skrev ju intervjuer och grejer. Vi var tre bröder och det gjorde jag inte någon stor grej av det heller. Var det någon som sa att vi har tre bröder så sa vi ja, vi är tre bröder. Så att,
det var väl det
heller. Liksom bara...
Ja.
Bara jobbigt att förklara ibland. Liksom.
Ja,
bara
precis.
Bara låt det gå förbi. Liksom, så.
Vi hade ju samma efternamn och... Ja, fan.
Vi spelar in Only Human uppe i Avesta där, ja. När spelar vi in den egentligen, Roger? Minns du det?
Det var ju...
Var det början på
06? Det måste ju varit hösten...
Eller hösten 06?
06 måste det ju varit. Maj 2007 där ju.
18 maj 2007 vill jag minnas att vi hade en releasefest på Smedjan i Falkenberg i alla fall. Sen om det var den exakta dagen för släppet minns jag inte. Men då hade vi väl släppt någon singel eller någon video eller två innan tror jag.
Men vi hade ju något jäkla lyssningsparty. Ja, det var inte releasefesten, nej.
Nej, vi hade ju lyssningsparty.
Vi hade något lyssningsparty i Stockholm där när vi bjöd in folk. Från, de flög ju för fan in folk från hela jävla Europa. Bara för att lyssna på våra jävla skiva. Och vi satt i ett hörn och fattade inte riktigt vad som hände.
Nej, allt var ju så nytt då så man förstod ju inte riktigt vad det var som hände runt omkring. Man var ung och allt sådär. Så är det.
Det var ju på den tiden när man sålde skivor fortfarande och det var ju mycket jippor runt.
Ja.
Det fanns ju pengar märkte man liksom. De gjorde liksom, snågade liksom inte på marknadsföringen där.
Nej, det skapades ju liksom happenings och sådär, så är det ju faktiskt.
Ja.
Det vet jag inte, men nu vet jag inte hur det är idag som sagt, men det kändes ju som att då fanns det lite pengar på gång.
Ja.
Sommaren var lite festivaler. Minns man ju knappt.
Ja, det var där vi åkte ner och var förband till Megadeth där.
Just det.
I Tyskland.
Allra första spelningen i Tyskland var förband till Megadeth. Jag är i Karlsruhe.
Ja.
Tungt.
Det fanns en enda toalett backstage och det var Mr. Mustains toalett. Och det sket, bokstavligen sket Rickard i, för den gick gärna in och gjorde vad han behövde på.
Det
kanske inte det är riktigt fair att säga det, men jag vet att Mr. Mustaine, Dave Mustaine, han uppfattades bara som butter backstage, vet jag. Han pratade väl inget direkt, men han såg bara butter ut där han satt och gjorde vad han nu gjorde liksom. Det kanske han inte alls var.
Han var nog nervös.
Jag minns också när, Ja, oh, ja. Säkert. Jag minns också när de skulle soundchecka. Eller rättare sagt, de andra alla kanske redan börjat att soundchecka. Men Mr. Mustaine skulle upp på scen. Då var vi alla tvungna att lämna lokalen, minns jag. Ja. Jag fick ingen vara kvar där innan. Det kommer jag också ihåg rätt så väl.
Och sen var det vissa begränsningar på mixerbordet med. Liksom. Ja, men ni får använda de här... 10 kanalerna kanske.
Just det. Ja, det är
och så får ni använda de här medhörningarna. De andra, de är, ja, de ger ni fan i typ.
Ja, de ska ha bättre bara för att de är.
Ja, men det är ganska mycket politik inom sånt.
Ja, det är klart. Och det, så, är det nog, så är det nog lite överallt, men ja. Det kändes som att det här var det kanske lite mer än överallt annars. Men skit i det, hade jag också fått sparken av Metallica hade jag säkert också varit ledsen i vad det nu blir, 25-30 år senare. Ja. Ja, oavsett så det var ju lite andra gig måste vi ha gjort den sommaren också. Ja? Inte för att jag minns dem nu direkt.
Men vi gjorde Full Force gjorde vi ju i Tyskland.
Ja, just det. Det var ju en jäkla stor festival och sen var det ju Wacken också.
Wacken gjorde vi.
Gigantisk festival också. Då var vi ju största scen, men vi var ju först ut på dagen.
Ja.
Jag vet, det var ju ändå en jäkla massa folk.
Ja, ja, gud ja.
Jag vet att det är ju det finns ju fortfarande videos man kan se på YouTube på det där. Men jag minns då när man snackade om det, eller det här, kan man också vara fel, det kanske bara var jag fantiserat i huvudet. Men jag vet någonstans, ja men det var nog ändå liksom en säkert 40 000 var vad man tänkte. Det kan ju vara helt fel, för det kan ju vara liksom, vad jag har fabricerat i mitt eget huvud. Men det var ju en jäkla big deal och jag minns som sagt också att giget blev bokat typ exakt ett år innan. Jag vill mena att vi signade med Nuclear Blast och nästan samtidigt så blev det bokade till Wacken. Och då hade man liksom inte stått på... knappt något mer än en källarscen nästan. Och jag kunde inte föreställa mig. Hur skulle jag kunna gå upp och sätta där på största scen på Wacken? Liksom. Det kommer inte gå. Jag kommer ju få en blackout innan jag ska gå på och bara ramla ihop. Liksom.
Ja.
Men absolut var man nog lite spänd och nervös.
Ja.
För då hade man kanske inte riktigt den rutinen som man fick senare. För sen har det ju bara varit kul att gå på scen under karriären. Men då var man nog fortfarande rätt så lite skakig helt klart, men det funkade ju.
Det var ju som att stå på en jävla fotbollsplan liksom. Det var ju så jävla långt bort liksom.
Ja,
allt.
Verkligen.
Du är fan trött av att springa till andra sidan och tillbaks.
Ja, men så är det ju. Det var inte så att man hade någon närkontakt med publiken eller något som man kan ha på ett litet klubbgig någonstans där man... kan se folk i ögonen eller så. Typ.
Ja.
Det är ganska långt bort i publiken blir det.
Ja, emellan förstås.
Ja, precis. Ja, det är det. Travallstaket och vakter och allting. Ja. Men det är ju bara allt det med, helt klart.
Vi tältade där minns jag också. Det...
Ja, just det. Ja.
Det är inget att tälja dem, utan vi fick sova liksom i tält på parkeringen.
Ja, det var alltså så. Vi fick vara glada att vi fick komma ut och digga ungefär. Och så hade vi, jag vet, vi hade sån här sign-session också. Vilket jag minns, det var jäkligt... Det var mycket folk. Alltså... Men då hade det väl... samtidigt också byggt sen, alltså det får man ju tacka nu för glas.
Ganska en hype liksom.
Ja, precis. De byggde ju en väldigt stor hype till släppet på vår första skiva. Så det var ju väldigt, väldigt mycket folk på våran signsession, minns jag.
Mm.
Och då kände man ju lite, tyckte man att fan, nu är man ju lite smart rockstjärna liksom. För sitta och skriva fotografer i, jag vet inte, 45 minuter eller någonting och bara strömmar i folk hela tiden.
Ja.
Ja, men det var ju ballt. Det var ju skitballt. Ja. Och så var det ju också, som sagt, Vacken. Det var ju många andra band. Alltså, många andra stora artister runt omkring som man hängde med. Det är väl kanske fel ord, men ja, lite smått ändå.
Ja.
Den ena och den andra. Så är det. Ja, det var jäkligt ballt. Var det.
Ja.
Sen efter det, detta var ju i augusti då, i 07, sen efter det i september är väl nästa grej om minst. Ju...
Turnéerna avlöste varandra liksom, ja.
Ja, det var ju då det riktigt satt igång. Började med typ en och en halv eller två veckor med Dark Tranquillity i, vad var det, Sverige, Norge, Danmark eller?
Mm, ja det var det. Stämmer. Och jag hoppade 9 gig där, tror jag.
Ja. Och sen, kort efter det, så drog vår första Europa-turné igång då. Eastpak Antidote Tour. Det var alla 5 veckor i Europa, man kan säga, i Mellanöstern. Ja, 5 veckor i Västeuropa, tänkte jag sagt. Det var väl det var. Jag minns inte om det var i öst någonting direkt. Men det var ju tillsammans med vi, så var det Soilwork, Dark Tranquillity och Caliban då.
Mm.
Och det var ju en det kändes som en big deal. Det var ju den första riktiga turnén, alltså.
Ja.
Vi åkte Nightliner och så hade en riktig turnébuss där man lever på och bor på. Vi delade den ihop med Dark Tranquillity. Och det var ju en helt fantastisk upplevelse, för de är ju helt fantastiska människor liksom.
Ja, det var jävligt roligt.
Ja, och även nu efter liksom, om man nu ska säga efter karriären, men det kanske jag ändå gör, eller efter den här tiden. Så tror jag att det finns nog knappt ett bättre band om man ska åka ut liksom och dela en turnébuss som sin första turné liksom. För de är liksom världens bästa människor för att få uppleva en turné ihop med. Det finns ju tjurskallar och tråkiga människor, men de har ju liksom bara tvärtom, de blir bara världens enklaste människor.
Ja.
Men sen, eller ja, om man pratar för sin egen del, så när man börjar turnera så blir det liksom, ja men nu ska vi leva loppan liksom, för det är ju det handlar om att vara på turné. Så man började ju rätt stenhårt turné, alltså det var väldigt, väldigt, väldigt mycket festande var det. Otroligt mycket festande. Men sen hade det ju gått i en stadigt sluttande kurva liksom genom hela karriären. Så man börjar liksom pang ut på toppen. Sen hade det liksom bara sluttat ner mer och mer. Men första turnén där var ju rätt så blöt, kan man säga.
Ja, då var vi ju förband med ju. Så att vi spelade ju tidigt och sen hade vi ju resten kvällen och...
Ja,
dricka precis. Oss.
Så var det liksom, vi kanske bara spelade, jag vet inte, 25 minuter kanske eller 30. Ja. Det var nog inte mycket mer i alla fall. Så det var ju rätt så enkelt liksom. Soundcheckade sist och lera först. Du hade liksom den kortaste arbetsdagen av alla.
Jajamän.
Sen var det bara leva loppan liksom. Så det... Ja, nej, det är ju liksom turné man aldrig... Jag kommer inte glömma någon av våra turnéer, men den var ju fantastisk turné. Helt klart. Och sen varade den till slutet på oktober. Eller nej, det kan ju ett par dagar in i november var det nog faktiskt.
Ja.
Jag avslutade på Trädgården i Göteborg, vet jag. Eller nej, fel av mig. Vi åkte över till Danmark. Vi avslutade på Aalborg Metal Festival. Har jag för mig alla andra.
Jag tror det var den 2 november, någonting.
Ja, jajamän. Jag tror du har rätt i det. Och sen var vi väl hemma 2 veckor. Sen åkte vi till Nordamerika med Amon Amarth och Himsa.
Mm.
Ja, Roger.
Det hade vi lite tuffare.
Ja, det var helt klart lite tuffare. Jag vet inte om du känner till Amon Amarth, Sverre.
Nej, det gör jag inte.
Nej, det är ju rätt tuffa grabbar. Alltså. Det är ju ett kanonbra band. De är också melodiösa och sånt där. Men vår musik skiljer sig väldigt mycket. Ja. Alltså, Sonic Syndicate. Sonic är ju ganska hookig och det är liksom... Ska man säga? Det finns ju
mer... Han är lite modernt och...
det här för medryckande, det är ju inte riktigt amatör, de är ju mer att det ska mer kötta på liksom.
Okay. Ja, det är lite med old school, dödsmetall.
Ja, lite vikingatema över det hela också.
Ja. Och de hade ju sina Die Hard fans där liksom, och de var inte jätteimponerade av oss varje kväll. De var... Vissa spelningar var superbra, vissa spelningar var inte alls.
När vi då gräver lite i den tidningen så måste vi ändå berätta om vad Worcester var, ligger utanför Boston, eller om jag minns rätt. Worcester Palladium heter det väl, spelstället. Och där var väl, ni kan ju också minnet svika, kanske var 700-800 personer i publiken. Och jag vet att det var ett lokalt förband först, och sen var det vi. För Himsa, som annars var med på turnén, de kunde inte vara med på det gigget. För jag spelade annars på trummisen i Himsas grejer. Så nu fick jag spela, eftersom jag inte hade med trummisen, nu fick jag spela på det där lokala bandets grejer. Ja, det var like, kanske inga konstigheter så. Men jag därför minsade då. Hur som helst, så det gigget då, det var 700-800 personer i publiken. Jag vet inte hur många låtar vi hade spelat, men ett par, två, tre låtar in så blev det väl mer och mer att de framför scen, de började ju sätta sig fler och fler. De bara satt och rörde liksom då där på stora längst fram. Säkert ett par, två, 200, kanske 200 pers. Sen satt ju bara ner mitt framför scen. Alla satt ju bara och pekade finger då. Alla bara satt och pekade fuck you. Och det var ju, Rickard var ju rätt skön då, för han blev ju lite triggad av det liksom. Alltså, men han mötte det på ett bra sätt, så han bara kastade ju liksom kärlek över det liksom. Åh, det är så jävla underbara och tack fan, det är helt fantastiskt det här ikväll. Det blir liksom komiskt. Och man själv, jag vet inte, det var svårt att ta in då vad det var som egentligen.
Ja. Jag tror inte jag fattade vad som hände riktigt.
Nej, det gjorde inte jag heller. Vad fan hände? Vet man. Det var ju så att man tittade sig runt liksom, på scenen. Vad är det här liksom? Efteråt liksom, vad fan hände nu egentligen? Vad var detta? Men det är klart, det var lite så häftigt då. Det tyckte jag inte. Man blev lite glad av det. Men samtidigt efteråt kan man ju komma ihåg det och skratta åt det liksom. Ja. Jag kan fortfarande sätta mig och googla upp en bild, för det finns någon bild man kan hitta där. Om man gick ner på nätet kan man hitta bilder på det där liksom från någon.
Samtidigt såg det där rätt mycket merchandise på den spegeln, minns jag. Så det var ju ändå några som blev imponerade.
Om det var rekord för hela turnén vet jag inte, men om inte annat så var det ju rekord från... Alltså, så långt vi hade spelat på den turnén så blev det rekordet där, alltså den kvällen. Ja. Det var ingenstans som sålde mer merch. Och sen kanske vi gjorde någonstans sen över resten av turnén, det minns jag inte. Men då blev det ju rekordet liksom. Men ja, den var lite tufft den turnén, för vi hörde väl inte riktigt hemma med deras publik, kan man säga.
Nej.
Det här var det slut på Sonic Syndicates avsnitt 1, del 1 alltså. Så tvåan kommer väl så småningom. Och jag hade ju faktiskt ingen aning om att det var så många som lyssnade på Sonic Syndicate från början. De har 21 miljoner lyssningar på en låt, 17 på en annan, 17 på en annan. Sen 4 miljoner, alltså det är otroliga mängder. Så det är klart de förtjänar att ha två stycken avsnitt. Det här var ju alltså avsnitt 1 som är slut nu. Också annons. Känner ni att vi har missat någonting så hör av er. Det kan ni göra på Facebook eller på Instagram. Rocktails Falkenberg. Ni hittar oss där. inga större svårigheter, tror jag. Och sprid gärna ordet. Många som är intresserade av historia. Och nästa onsdag kommer ett nytt avsnitt. Men vad det blir, ja, det vet inte du. Och det vet inte jag. Det kan bli vad som helst, kanske. Kille eller tjej eller barn eller tant eller gubbe. Jag vet inte.